Välkomna tillbaka till SLEF-podden och till vår serie Berättelser från utlandet, där vi inte berättar vilka berättelser från utlandet som helst utan sådana som har anknytning till SLEF och SLEFs arbete i utlandet. Det här handlar alltså om missionshistoria, men kanske då en mera personligt hållen historia. Och vi hoppas att vi ska kunna skapa ett intresse för mission idag genom att berätta om historia i mission i dåtid. Jag heter Anna Dahlbacka, jag är mediesekreterare i SLEF och jag gör den här serien tillsammans med olika gäster. Vi har redan talat om evangelieföreningens väg till mission, hur det kommer sig att man börjar i Kenya med missionsarbete, och sen så har jag också intervjuat två pionjärmissionärer. Nu ska vi gå lite framåt i tiden och har kommit till 1970-talet. Nu har jag med i studion två personer som var med på den här tiden. Välkomna, Iris och Boris Sandberg. Tack. Kan ni presentera er?
Ja, jag heter Iris Sandberg. Och jag har då studerat så att jag är nu bara ekonom och läkarsekreterare. Och så gifte vi oss och flyttade till Åbo där Boris då studerade. Och vi fick Helena. Hon föddes där i Åbo. Och så var det jag som försörjde vår lilla familj. Men medan Boris då studerade. Men min kontakt med mission har nog inte varit så där väldigt aktiv. Men jag kommer ihåg när jag gick i junioren. Då på 50-60-talet. Så 50-talet mera. Så då det där var min vän som jag då hade haft det här ännu. Men redan när vi var barn så då ville hon bli missionär. Mm. Men jag tyckte inte att jag hade nog inga tankar på att bli missionär. Jag hade inga förutsättningar för det. Och det var, men jag kommer ihåg ändå att de pratade ganska mycket just om Elsa och Paavo Norrko och de for till Pakistan. Mm. Men sen blev det då ett uppehåll där och sen då när jag träffade Boris så då kom det liksom också närmare med missionskallet, fast jag nog då tyckte att det var ju Boris som behövdes.
Mm. Men din vän som ville bli missionär, blev hon det?
Nej.
Det blev du som blev missionär,
ja.
Istället, tänkte jag.
Jo, nej, det är inte, vi har fortfarande kontakt. Men hon missionerar väl nog på sitt sätt. Hon bor utomlands och
ja.
Gifte sig med en präst.
Okej. Okay. Boris, vad vill du berätta?
Jo, jag heter Boris Sandberg. Och jag är teologiemagister och prästvigd och har en humkan på sidan om. Och så har jag jobbat som missionär då i ungefär 13 år i Kenya. Och sen när vi kom hem så fortsatte jag som missionsledare inom evangelieföreningen. Mm. Så att under den tiden har jag också varit 2,5 år som TF-rektor i folkhögskolan i Hangö.
Just det.
Så jag har egentligen jobbat inom SLEF hela mitt liv.
Hela ditt liv?
Hela,
ditt
hela mitt liv,
ja.
Missionen är mitt liv.
Ja. Men ja, vi ska egentligen kunna ta det redan nu. Att hur kom det sig att ni blev missionärer? Det här, Iris nämnde lite här att hon träffade Boris. Men hur var det för dig då, Boris? Och upplevde du någon missionskallelse?
Det är svårt att svara på den där frågan.
Jaha.
För att och om jag tar det riktigt från första början så går det tillbaka till vad det nu skulle kunna vara, lutherska bönehuset här i Vasa.
Ja.
Och jag var kanske i tonåren någonting och så visade de en film på bönehuset. Mm. För ovanlighetens skull.
Filmförevisning, det var säkert inte vanligt på bönehuset.
Filmen handlade om missionsarbete och där var det en scen som speciellt gjorde att jag kom ihåg den, och det var en begravning.
Mm-hmm.
Och den här döden som var inlindad i någon sån gräsmatta eller vad det var, och så var det knutet i ändarna, i båda ändarna som en smällkaramell.
Ja.
Om det nu passar att jämföra det med. Och jag kommer ihåg hur den här döden sänktes ner i graven och sen skyfflar man på jord. Och om det här påverkar mig så vet jag inte. Men det här kommer jag ihåg, det enda från den där filmen.
Mm.
Men jag skulle sätta det i ett större sammanhang, hela det här med vart Gud leder är, så att säga. Och det har ju då med Guds ledning. Och när jag gick i gymnasiet så var det tekniska som var det mest intressanta.
Ja.
Och jag hade ju tänkt att jag skulle ha en teknisk utbildning, och jag jobbade en sommar på aluminiumsmältverket i Sundsvall då för att få praktik då redan. Mm. Och sen började intresse för psykologi ta över handen. Så när jag hade tagit studenten så sökte jag in till psykologin vid Åbo.
Jaha.
Akademi. Mm. Men jag kom ju inte in.
Nej, det är svårt att komma dit.
Som det gick med många andra.
Ja.
Och så att då det här läste jag under det där första året då, sociologi och pedagogik. Men när det här året var över så hade jag blivit övertygad om att det skulle bli teologi för min del. Så att hela den här vägen via tekniska psykologi och så vidare, så upplevde jag som att det var ett sätt för mig att komma undan kallelsen egentligen.
Ja, precis.
Mm. Men då när det blev teologi då, så upplevde jag att det gick inte att sträta emot mera. Nej. Så då blev det teologi.
Spjärna mot udden, som det stod, ja. En gammal översättning.
Precis, ja. Och det här, och så blev jag ju studierna. Jag tror jag måste hoppa över lite där. För att det var många krokar där med tanke på hur jag ska. Det var bråttom att komma till Kenya för att Norrback skulle komma hem.
Ja.
Och det här, och jag hade ungefär 2 år på mig.
Mm.
Att klara av åtminstone 3 års studier.
Jaha, ja.
Så det här med hjälp av en professor så lyckades jag det här att ta min examen då det här, och så får vi iväg.
Mm.
Och så tog jag över efter Gustav Norrback där då. Så på det här viset så har Gud lett mina steg. Jag har aldrig sökt en tjänst,
mm.
utan alltid blivit tillfrågad, och så har jag svarat ja om det har varit i linje med det här.
Precis.
Så har det blivit.
Mm. Och så blev det också för dig, Iris, att du kom dig till Kenya.
Ja, det är där jag inte spjärnar jag emot. Men det var ju lite jobbigt nog att prata med föräldrarna då, men att inte hade någon gång varit liksom något det där problem med det. Men att inte vet jag nu som någon riktig missionär då, så att säga, det var ju det där. När jag blev nu sen vi kom hem och ska presentera mig, så brukar jag säga att jag har jobbat i Kenya som missionär. Men här hemma så har jag nog, tycker jag, engagerat mig en hel del i missionsarbete för yttre mission, och var ju anställd också ända till pensionen som missionssekreterare.
Ja.
Men att jag fortsätter gärna på den linjen, och vi får ut, och jag tycker nog att det var helt okej.
Okay. Mm. En del säger ju att en gång missionär, alltid missionär. Stämmer det där, tycker ni? Eller har man liksom kvar den här missionärsidentiteten också efter att man har flyttat till Finland igen?
Det beror på hur man definierar missionär.
Ja.
Jag brukar vara alltid med mån om att definiera, för att man vet, så att man vet vad man talar om. Och det här, i Kenya så vi som var utsända, så var ju utsända missionärer oberoende av vilken uppgift vi hade.
Mm.
Men om man definierar missionär utifrån missionsbefallningen, så är det bara de som döper och undervisar som är missionärer. I och med att jag blev missionsledare sen och kom hem 86, så bleknade väl det här benämningen missionär, och den här nya uppgiften kom liksom att definiera mig då mera.
Mm.
Men jag förstår ju vad man menade med det där.
Mm. Ja.
En gång missionär, alltid missionär.
Ja.
Men det gäller ju alla döpta.
Ja.
Så att på det viset så det behöver inte nödvändigtvis kopplas till en missionärsuppgift ute på ett missionsfält.
Mm. Ja, men så är det ju. Ja, jag tror ju att vi tänker ju nog väldigt smalt många gånger då vi hör det här ordet missionär och tänker att det är den där som är någonstans i Afrika eller, eller var det nu är.
Kan man tänka sig att det är hur andra ser på en? Att no, du är ju missionär, du har ju varit missionär. Att förväntningarna kan ju liksom vara nog lite sådär att man på något sätt ibland är lite osäker på sig själv.
Ni var missionärer nummer 9 och 10 som reste ut från för evangelieföreningen till Kenya. Har jag kollat här på en lista. Och det här, då jag talade tidigare med Märta Norrback och Linnea Klemets som ju var de här allra första med sina män. Så var det ju nog väldigt tydligt att de fick ju ingen utbildning egentligen alls. Och det här. Hade det där ändrat när ni for ut? Var det annorlunda vid det laget då?
För vår del så var det väl inte något annorlunda utan det var ju på det viset. Vi var ju inte till England heller till exempel på någon språkkurs eller så. Inte,
utan. Nej, somliga hade
och sen så var det ju situationen som gjorde att det var bråttom att komma ut i och med att Norrback ska hem.
Det är lite historia som upprepar sig det där, det, tycker jag.
Jag har lite panik där.
Du var ju förstås teolog.
Ja.
Så det är ju i sig en sorts utbildning.
Det här vi gör så att på det viset så den utbildning vi hade så var ju den yrkesutbildning som var och en av oss hade skaffat före då. Då redan och det här. Och så att när vi då kom till Kenya så blev det ungefär 2 veckor som Gustav och jag var tillsammans och besökte alla de här bykyrkorna då som jag skulle ta över efter honom. Och det var ungefär 8 kapellförsamlingar som jag då skulle ha hand om. Och det här och det var ju att köra på många ställen där det sällan fanns någon väg utan så att jag det här memorera buskarna lite här och där svänger man vänster och där är det höger.
Hoppas att inte jag hugger ner dem till nästa
precis,
gång.
Precis, det har jag nog tänkt på att man ska kunna hinna hugga ner dem till nästa gång. Men att jag tror att Gud hade utrustat mig med ett bra lokalsinne som han brukar säga. För att ofta har det varit så att jag har jag varit en gång till en ställe så hittar jag.
Ja.
Så att det, här.
Det var användbart där. Det var användbart där.
Precis, ja, det kom till sin användning.
Ja. Nå, vad visste ni om Kenya då, om människorna där, om era arbetsuppgifter förrän ni åkte ut? Var det liksom, ni hade ingen utbildning för den här uppgiften, men någonting visste ni kanske ändå då. Släff hade varit ett antal år redan i Kenya.
Ja, det var ju 10 år som evangelieföreningen hade jobbat. Där. Så det var ju jubileum på jubileum då när vi kom ut också. Det var ju ett stort jubileum i Finland 1973. Den 2 maj får vi ut så snart är det 50 år som vi kanske får fira. Och vi brukar nu prata om första, andra och tredje perioden. Vad som hände de här olika tiderna. Och så att det var ju där riktigt i början då Boris reste runt. Så var jag ju på station. Det var ju missionsstationer då på den tiden. På Atemo och var hemma där och egentligen nog bara vänta på att vara till Iterio missionsstation där de hade ett BB.
Men ja precis, för du var gravid när ni kom till Kenya. Ja, det var ändå länge kvar innan du skulle föda.
När vi kom dit i början på maj och vår son är född i mitten på juni. Ja. Så det var inte så lång tid, men att det gick nog bra tycker jag. Jag hade ju erfarenhet då, Helena född i Åbo. Och letar nog på Guds omsorg. Går vi dit så ser han nog till att det går som det är meningen. Och bra gick det.
Ja, du kom ju dit som småbarnsmamma, du Iris och det här. Och fick sen riktigt, riktigt, riktigt kort efter ett till barn. Så jag tänker att ni två, Iris och Boris, hade kanske lite olika sätt att komma in i kulturen. I och med att du var kanske mycket bunden till dina barn och Boris var mycket ut och med Gustav till att börja med till församlingar och så här. Att det var lite olika sätt att komma in i kulturen och liksom bland människorna. Eller är det bara jag som fantiserar?
Ja, alltså det här, så var det ju förstås. Jag visste inte riktigt mycket om Kene och människan innan vi åkte ut, utan den studien hade ju tagit all tid då där, eftersom jag forcerade där på slutet. Så att, men alltså det som man ju hade fått veta, så det var via informationen om Kenya-missionen och sådär.
Ja.
Och det här, och likadant arbetsuppgifterna. Jag visste ju att jag var präst och att jag skulle ha församling och så vidare. Men hur det i praktiken skulle utföras, så det hade jag väl inte tänkt på. Inte, utan tänkt att det är ju bara att åka dit och så gör man som, som andra har gjort.
Andra har gjort,
och så.
Ja, man lär från dem.
Så lär man sig vart efter. Man, ja, man lyssnar och man tittar och så vidare.
Ja.
Ja, som jag sa där i början, så jag var ju, hade ju gått till Handelsinstitutet och kunde skriva maskin. Och det där, så det var nog redan kanske nästan först, ja, första veckan var det säkert, för det var medan Gustav och hans familj var där, som jag skulle där renskriva en liturgi på luo, ett litet häfte som Gustav Norrback då hade reviderat. Och den skulle jag då renskriva på stensiler, bläckstensiler. Så det där gjorde jag då medan jag väntat på till BB. Och sen var det nog andra skrivuppgifter också som kom på min lott. Renskriv någon historik på engelska och, men någon språkmänniska har jag ju aldrig varit, så att det var ganska svårt det där, men det fick ju korrigera sen när det, det var. Men det var det ju, skrivmaskin och bläckstensiler, man skulle slå på ganska hårt så att det skulle gå hål i det där, den där stensilen, så att det där bläcket kommer igenom. Så att det fanns nog att göra där. Men min huvuduppgift redan då före vi for ut, så diskuterade vi ju lite något, eftersom jag nu var merkonom och hade redan jobbat som inom här i Finland också som
sekreterare.
Nej, jag hade jobbat på Väg och vatten var jag först.
Okay. Ja.
Och det hade med ekonomi att göra. Jag var inte direkt bokförare, men följde med nog bokförde nog. Jag hade dubbelbokföring för det. Och det förde jag in i Kenya också. Det hade kanske inte varit det för det. Så det var den där liksom huvuduppgiften man nog, att köta missionens kassa och bokföra. Medan sen sådana här andra uppgifter kom till, och då kom det också, söndagsskolan har jag ju ömma för. Jag har själv gått i söndagsskolan och jag tycker det var jätteviktigt. Viktig det där sak, så jag hade kontakt med bibeltrogna vänners missionärer som sysslade också med, sökte ut det där texter, försökte sända textförklaringar till de som var lärare ute i bygderna. Så det har varit nog ganska omväxlande, mina uppgifter.
Hur upplevde ni förhållandet till afrikanerna då? Tyckte ni att det var lätt att komma i kontakt med dem, eller var det så svårt att känna samhörighet? Eller hur tyckte ni? Och hur var det med språket? I något skede måste ju lära er språk också. Vill ni berätta någonting om det här?
Jag kan kort säga att jag, som jag nämnde redan, så var inte någon språkmänniska direkt. Jag hade svårt för språk i skolan och vi hade ju inte varit på några kurser heller. Och lite engelska försökte jag läsa då i Åbo, men det var ju mycket annat där med familj och arbete. Och, så att det var nog ganska knaggligt med min språkkunskap. Och kontakten med afrikanerna, så har jag nog förstått att jag var nog ganska tystlåten i början. Och inte var jag ju rädd, men jag kände nog mig osäker. Men jag tyckte därför, min önskan var ju från början att jag skulle få jobba med sånt som man kan göra på station och ha kontakt med arbetarna där. Och egentligen så via missionärer så var det ju också nästan ett måste att man skulle ha kock och man skulle ha barnflicka och man skulle ha trädgårdspojke och sånt. var jag nog främmande för, men fick ju prata med dem då så gott det gick. Och, och det var nu den vägen som jag praktiserade, nog mera så där på nära håll.
Fick både språkpraktik och det här, och liksom kom i kontakt med människor.
Ja, att det var, och lite där, Linnea hade ju kvinnoarbete där på Atemo station, förutom att hon då sen får ut vad hon säkert har berättat om. Så var jag nog lite då där också i församlingshemmet med henne, men det var nu ganska sporadiskt.
Mm.
Det, jag tycker jag har hållit på med lite allt möjligt.
Ja. Vad tyckte du, Boris? Hur var förhållandet till afrikanerna?
Ja, vad jag kommer ihåg så kom vi väldigt bra överens.
Mm.
Man var ju liksom medarbetare, det var på samma nivå man det här. Man kunde utbyta tankar och så vidare. Och jag var ju som sagt var ute bland folk i församlingen och flera dagar i veckan. Och det här, tidvis så undervisade jag på Bibelskolan på Matongo. Och då under den tiden så flyttade vi ut till Matongo.
Yeah.
Och bodde där en tid. Och sen flyttade vi till Tere. Och då var jag generalsekreterare för kyrkan. Så att på det viset kom man i kontakt med en annan stam också, både Matongo och Itero på Kisianas område och Atemo på Luo.
Ni har varit ganska rörliga också på olika platser. Och,
men det har ju varit intressant just på det viset att man har fått erfarenhet av lite olika, olika områdens situationer. Och som sagt var språket så lär man ju sig genom att man lyssnar och man härmar. Och man hör ett ord i ett visst sammanhang så vet man att det har med det där att göra.
Ja.
Åtminstone. Och,
ja.
Och sen så var vi ju på någon månaders kurs i Nairobi också. Först så var Hilo och sen Luo. Och sen då så fick vi ju grunderna och så var det ju att fylla på det här. Och det var ju det att jag hade varit på kurs i swahili, och när jag blev generalsekreterare så då måste jag ju skriva protokollen på swahili.
Oj, hjälp.
Så att på det viset så...
Då, det var nog en riktig crash course. Det.
Att skriva då det här, och körde jag fast så var det ordboken att slå upp i, att vad är det här nu då? Så det här, det kan vara ganska intressanta protokoll att läsa som jag skrev på den tiden.
Men började ni trivas i Kenya då? Hur liksom, hade ni hemlängtan?
No, om jag nu säger först så jag trivdes väldigt bra.
Mm.
Och hade aldrig hemlängtan.
Nej.
Och jag tyckte att man ska inte betona de här kontakterna hemåt allt för kraftigt. Utan är man där så är man där, så lever man där.
Mm.
Och det är det livet då. Visserligen hade vi kontakt hemåt. Troligtvis skrev vi brev en gång i veckan eller någonting liknande till det närmaste. Men som sagt var så trivdes bra och hemlängtan så att säga för min del var inte aktuell.
Nu tycker jag att jag lever på det sättet också att nu är vi här och nu är vi där. Därför är det svårt också att svara på frågor när man kommer till Finland. Så att det tycker jag, nu gick det bra. Nu skymtade någon gång det där, och speciellt när de här grupper, det var ju flera gruppresor och ganska stora grupper som kom ut från Finland och besökte ju Atemo och bodde där i våra missionärsbostäder tillsammans. Och då var det nog, åtminstone en gång minns jag nog att jag nog riktigt så där tänkte att oj, om jag ska få följa hem med dem.
Ja.
Men annars tycker jag nog att det har nog gått riktigt bra.
No, jag tänkte fundera lite mera arbetsuppgifter. Du var präst, Boris, så jag tänker att du hade säkert ganska självklara arbetsuppgifter. Mm. Och det här, du började med församlingsarbete, men du hade alltså inte någon erfarenhet av församlingsarbete i Finland för det som du kunde jämföra med.
Nej, det hade jag inte. Så jag kan väl egentligen inte uttala mig om eller kunna jämföra de här två. Men,
nej, just det.
Men det här, min församling, Samanga-församling, så där fungerade så som jag tyckte, så som det liksom utifrån de resurser som fanns, så fungerade bra.
Mm.
Kyrkobyggnader var ju inga katedraler direkt, utan det var det fungerar både för Guds ords predikan och sakramentens förvaltande och så att statistiken tog man kanske inte så riktigt högtidligt på det. Präster och predikanter och predikobitare fick sällan kanske sin fulla lön utan de fick någonting minimalt.
Jag tyckte nog, jag minns att det var ju jätteviktiga dagar som vi kallar payday. Då när du får och träffade då dina predikanter och då gick ni igenom text, bibeltexter för den kommande månaden. Och då skulle jag ha de här söndagsskoltexterna färdiga. Mm. Så att du tog med dem. Och att det var liksom väldigt viktiga dagar det där. Så man gick liksom med då så att jag skulle vara färdig.
Ja. Jo, det där var ju en sak som ju inte, vad jag förstår, används här. Vi gick alltså igenom det, kom alla, eller de fyra kommande söndagarnas texter. Mm. Predikotexten och någon predikant eller präst hade fått i uppgift att kortfattat säga vad man ska tala om över den och den texten.
Ja.
Och så diskuterar vi den.
Ja.
Så att det var ju på sätt och vis utbildning det också, eller fortbildning. Så.
Mm. Ja, det
på det viset så tror jag att det hade sin betydelse.
Mm. Har du några tips, Boris, på hur man kan dela evangeliet med en människa från en annan kultur?
Ja, kanske jag har ett tips som fungerar överallt i världen.
Låt höra.
Jag tror nämligen att man överdriver behovet av att anpassa förkunnelsen till kulturen. Visst är det en fördel att känna till kulturen för att förstå varför man gör på det ena eller andra sättet. Men det som är gemensamt för alla religioner och kulturer så är begreppet rätt och fel. Synd och straff, ont och gott. Det är alltid något som bestämmer vad som är rätt och fel. Och som bestämmer vilket straff man ska få. Och för att lindra det här straffet så förhandlar man med den som bestämmer. Böner och offer så är uttryck för den här förhandlingstaktiken. Och då vet man ju aldrig om man har bett tillräckligt.
Mm.
Eller offrat tillräckligt.
Mm.
Och då är det dags att berätta om Jesus som offrat sig själv en gång för alla. Och det är det här som kallas den forensiska rättfärdiggörelseläran. Det är ju en juridisk term det här. Och frälsning är ett domslut. Gud dömer och Gud frikänner oss tack vare att Jesus har tagit mitt straff på sig.
Mm.
Det här alltså just med ont och gott, rätt och fel, synd och straff, det finns överallt.
Mm.
Jag har sett i TV flera program nu här på senare tid som just handlar om olika religiösa grupper ut över världen, inte bara de här större religionerna utan också mindre grupper. Och där konstaterar jag det att all religion som finns bland människor så det är det att det går ut på att göra någonting för att förtjäna.
Mm.
Antingen är det just bönen eller offret eller någonting annat.
Yeah.
Paul Mbuya, en luo, så har skrivit två böcker som är intressanta och som jag har delvis läst. Luo Kitgigitimbegi, luornas seder och bruk, är en.
Mm.
Men den andra är mycket mer intressant. Den heter Richue Makelo Chira, och brott följer straff.
Jaha.
Och han skriver utifrån sin egen stamreligion, inte kristendomen.
Vad intressant, ja.
På brott följer straff, med andra ord, synden straffas död, syndens lön är döden.
Mm.
Och det här och det där är en otroligt fin koppling till försoningen på korset.
Mm.
Så visst kommer man närmare folk om man använder ord och begrepp ur deras kultur.
Mm.
Men det gäller ju också då att man talar med, då man talar med en enskild människa. Och också då försöker man ju tala ett språk som den andra förstår.
Ja.
Så det där är tipset.
Mm.
Den forensiska rättfärdiggörelseläran.
Just det. Bra tips. Tack för det. Mm. Nå det här, Iris, du var ju mamma och delvis kanske hemmafru. Men nu nämnde du redan lite om några arbetsuppgifter som du hade. Kan du berätta lite om vad du rent konkret gjorde? Ja, skrev stensiler.
Det sa du redan. Ja. Nå, det det är nu som två sån här större grupper som jag brukar tänka som nog var som intressanta på det sättet och jag tyckte var viktiga. Och den som jag hörde till från arbetsgivarens sida från början, så det var ju den här missionens kassa.
Ja, precis. Ja, det nämnde du.
Och det gick ut på att det där pengarna från Helsingfors sändes till en bank i Kisumu och därifrån sen så det där fick olika projekt och så vidare medel. Men jag var då den här missionens länk här, att jag skrev ut checkar då, jag använde checkar på den tiden.
Mm.
Och den första tiden till och med åt missionärerna, deras löner och barnbidrag fick vi inte heller ännu från Finland. Men sen började nog missionärerna få lönen då till de fick öppna egna konton.
Mm.
Men att jag liksom hade då varje månad liksom skulle de här checkarna då ges till huvudekonomen i kyrkan, till LCK. Och sen till olika projektansvariga, det var byggare Sven Klemets här på vår tid. Och sen kom det här finida medel, stora pengar.
Alltså som statliga bistånd.
Och det där skulle ju sen också redovisas till Finland och det var jättenoga.
Mm.
Och så där i slutet på 70-talet, eller vad det nu, jag minns inte nu när det här avtalsmissionärerna började, men jag tror det var nog riktigt i början på 80 kanske, sen att informera också de här församlingarna som hade det här, fast då missionärerna skötte ju som om det också, men en stor grej var nog också det här med skolavgifter som kanaliserades då via missionens kassa här.
Mm.
Och det ibland så hade jag nog också måste jag ta ut pengar, så vi var hade liksom stora buntar med pengar och Boris var ju med till Kisumu och vi gjorde alltid ärenden först, köpte mat och så vidare och allra sist i banken, så att vi bara hade pengarna med och så får vi raka vägen hem.
Ja.
Och det hände nog inga olyckor där, fast det sen hände det olyckor faktiskt att vi blev bestulna i vår lägenhet, men det går jag nu inte in på, men det var nog en jättesvår sak.
Ja.
Så att det där med att vara missionens kassör och det har nu fort, det var jag alla år, vi var 13 år först i början och sen var det alltid någon annan missionär då som skötte medan vi var två gånger hem till Finland däremellan.
Ja.
Och nu har vi också missionens kassör där, men nu är det ju helt andra tider, nu bokför man liksom på datorn och det bokförs i Finland och allt sånt här som sköts.
Ja.
Så det har nu ändrat. Men sen den andra som jag tycker som då var, om jag säger, roligare än att syssla med pengar. Så det var det här med söndagsskolan. Jag var redan in på det lite. Att från början hade jag kontakt med det här rikssvenska missionärer om det här textutredningar eller något textförslag som kunde sändas till söndagsskollärarna ute i distrikten.
Mm.
Och sen redan då på 74-75 så ritade jag små häften, eller det var egentligen en A5 som man vek ihop med en minnesvers och en liten bön och en liten bild. Och det där gjordes varje månad och det var flera hundra och då använde jag de här spritstensiler, om ni nu vet vad det är numera i Finland.
Jag visste nog inte förrän du visade mig här just före vi börja samtala.
Ja, det var nog, jag fattar inte nu när jag tänker på att varje färg skulle liksom, man skulle sätta ett färgark under och sen tryck på hårt så att man kunde kopiera då med den här spritstensilen, snurra det där så länge som den där färgen satt kvar. Men när det gällde riktigt att skriva sen de där texterna så då användes de här bläckstensiler som var klottigare på sitt sätt.
Mm.
Så det där var nog liksom, varje månad skulle det här göras nog och det var nog egentligen hela tiden.
Mm.
Så när vi får på semester och så fick jag ju göra det här i förskott så att det skulle ha till följande månad och likadant gällde med pengar att ha liksom koll på det.
Mm.
Så det är nu pengar och söndagsskola pengar som jag brukar komma ihåg. Jag har inte undervisat barn och annat än på Atemo. Och där hade jag då aktivast kontakt med ledaren. Men sen sände liksom uppgifter och så där.
Men hade du någon kontakt med kvinnogrupper eller något sånt här? Jag läste att du skrev någonstans att det var nytt för dig att behöva förhålla sig till analfabetism. Alltså vuxna kvinnor som var analfabeter.
No, det var nog genom att jag då ville liksom nog göra det som man kunde på station, så var jag med Linnea där på Atemo. Men jag insåg ganska fort att eftersom jag inte kunde lua, så var det nog svårt att undervisa. Lua som då är ett sådant tonalt språk och liksom man skojade med vissa ord som ju blev helt tokiga om man sa fel. Och det där. Så jag var inte så väldigt mycket med just i de där kvinnogrupperna, bara sporadiskt.
Ja, ja.
Men att jag minns med, som söndagsskollärare så var det nog en kvinna som jag fortfarande kommer ihåg. Och hon hade inga egna barn och hon ville vara lärare, en ung kvinna. Ville vara liksom söndagsskollärare.
Mm.
Och vi gick igenom texterna som vi brukade där på Atemo. Och jag visade och så där. Och så bara jag då henne läsa den där någonting, om det nu var något stycke. Eller, jag fattade inte att hon inte kunde läsa. Och jag såg ju det då. Så det var jättepinsamt.
Ja, ja. Ja.
Och då minns jag nog inte. Jag tror nog att hon kanske kom då nog på söndagen. Vi brukar göra det här på lördagarna på söndagen. Men sen kom inte hon och mera. Och hon försvann helt och hållet från området också. Hon fick inga egna barn och mannen var ju inte något nöjd med det. Så det var nu en sån här tråkig sak. Men just det där att inte vuxna människor kunde läsa. Det hade jag liksom inte kunnat tänka mig in i.
Nej, nog det. Har ju länge varit självklart för oss.
Ja.
Det. Men på den här tiden på 1970-talet så borde det vara så, tror jag, att alla vuxna lutheraner i Kenya då var första generationens kristna, mer eller mindre.
Ja, det kan hända. Det är ju det, men det är ju det att det kom ju barn hela tiden, så att, det var ju en kontinuerlig, det var dopundervisning. Och det var skriftskolundervisning och så vidare.
Men om vi tänker just på de här första generationens kristna, eller de här åtminstone liksom... No, alltså det var ju som inte hundratals år som folk hade varit kristna där. Inte. Vilka utmaningar förde det med sig det här?
No, det fanns ju alltid den här frestelsen, i synnerhet i frågan om sjukdomar och så här, som att blandar ihop det här, man återgår till någon av de här traditionella riterna eller någonting liknande där. Och att så också det här med sjukvården, att den var ju så utvecklad inte, utan...
Nej, precis.
Så att, men egentligen så kom vi inte i kontakt med, jag åtminstone, riktigt mycket med det här vidskepliga och det här med trolldoktorer inte.
Men jag har sett en gång en filmsnutt som jag nu bara måste berätta om. Där du predikar utanför en hydda. Och det här, nu är det hemskt länge sedan jag har sett det här. Men min minnesbild är ungefär så här att det var en afrikan, då, en luo, som var där, på den där. Samtidigt som du predikade, som höll på typ att hojta och ropa. Eller någon sorts sång kanske det skulle föreställa, och dansa. Och han var ju liksom, han såg ut som en fågelskrämma. Han var ju utstyrd med, inte minns jag, skinn och fjädrar och liksom, ja, hela köret. Och jag minns inte om han hade några ansiktsmålningar eller om det var, ja. Och det här, och det var i samband med en begravning, tror jag, det där.
Det var det.
Och det gjorde något sån här riter då, som vad det nu var då, i samband med begravningen och tradition. Ja. Och så stod du där och predika som en riktig ofek man.
Ja, det här, det var en film som Jan-Erik Widjeskog var ute och gjorde för Släfs räkning.
Mm.
Men det var ju ett filmformat, skulle det ha varit, som man kanske inte hittar filmapparatet för att visa mig i dagens läge.
Nej, just det.
Men det här, det var alltså en begravning som vi där fick höra om när vi kom till just det där, vi skulle till det där orten då, den dagen, och så fick vi veta att ja, att det är begravning där idag. Så då gick vi dit.
Mm.
Och där han sa att det du såg var inga statister, utan det var nog
riktigt
real life.
Ja.
Äkta liv det där. Och det här ceremonierna, och de drev de här korna, stora kojordar som de hade mot den här graven, och så tillbaka och fram och tillbaka där genom buskarna. Och där, och som sagt, var den här karen dansade där. Och så fanns det ju också kvinnor som gick kring och hoppade och skrek. Det var sådana här gråterskor, så att säga. Så,
ja.
Så att det är ju inte varje dag man måste träffa på sådana här. Men vi råkar ha tur.
Men det råkar vara den gången du hade filmkameran med.
Ja, det här Jan-Erik har berättat där, att det är nog många som har beundrat hans verk bland kollegorna.
Ja.
Att det, hur råkar det?
Jo, han fångar just det där. Ja.
Jag tycker nog också, fast jag då var mest i de tre första perioderna var jag ju mest hem omkring. Och just, vi hade ju, som jag sa då, kockar då, som kom och gick i huset. Och nu var det ju flera gånger det där att han kunde inte komma på jobb, för de skulle då ha någonting. De ville inte säga direkt, men vi fick ju veta sen att jo, att någon hade dött där. Mm. Och då skulle de offra. Men det gick nog bara med en höna, fast det borde ha varit något annat. Men han kunde inte komma på jobb, för det där skulle göras först.
Okay.
Och det var sådana som var då i våra hus. Och det var ju liksom missionsfält, bara det att prata med
de människor.
Med egen arbetare.
Ja.
Som man liksom inte på det sättet behöver gå något längre.
Mm.
Att det var nog liksom ganska mycket sånt där som man stötte på nu när man tänker efterhand.
Ja, men som ni sa, att kanske inte riktigt visa åt er, utan det var sånt.
Nej.
Som
det var som, de skulle nog ha vetat att det där tycker inte de vita om.
Nej.
De hade ju hört det, men att så här ska det vara. Annars vågar inte komma till jobbet, utan han har gjort det där.
Men det där upphörde ju nog ändå småningom.
Ja.
Alltså sådana traditioner.
Jag tror det var olika mellan olika stammar.
Ja.
Vi bodde ju på Iterio då, och jag undrar om inte kusinerna höll fast vid det mer än luorna.
Okej.
Okay.
Ja.
Men nu var det ju där på Atemo också. Men kusinerna var nog mer kända för det, kusinstammen.
Ja. Okay. Ja. Nå, om 1960-talet var en pionjärtid för Kenya-missionen, så blev ju kanske då 1970-talet en tid när arbetet blev etablerat, tänker jag. Vad skulle ni säga att Kenya-missionen kännetecknades av på 1970-talet?
Ja, vi kom ju dit 73, och det var ju kyrkan registrerad, hade varit registrerad i 10 år. Och om jag ser bara på det där, det närmaste sammanhanget där vi då fanns, eller jag, så det var, kyrkan hade 4 distrikt eller prosterier.
Mm.
4.
Mm.
Idag så vet jag inte exakt hur många de är, men det i princip täcker nästan hela Kenya, och även nordöstra delen som kanske är en vit fläck.
En vit fläck, ja.
Så den har ju expanderat kraftigt.
Mm.
Men det här i det prosteri då som vår förening hade, evangelieföreningen fick som speciellt ansvar för 1967, så det var ju Nyansa-distrikt då. Och när vi kom dit och så då fanns det en präst på de 2 församlingar som fanns där, och det var Richard och Lak som var präst, och jag kom då som den andra, så att då fick han något hår och församling, och jag fick Nyagoa. Och sen efter ett år så kom en präst till och från Makumira prästseminariet i Tanzania.
Mm.
Så då delades Atemo-församling då på Atemo och Samanga.
Mm.
Och jag tog över Samanga, och han hade Atemo då, han som kom från Makumira.
Mm.
Så om man tänker på utvecklingen där från de där 2 församlingarna till hur många det är i så kallade Nyansa-distrikt idag, vet jag inte. Men att ganska många antar jag.
Ja. Men just under 1970-talet så kan man kanske karakterisera det som att arbete växte.
Utan vidare.
Ja.
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 Och sen efteråt hade ju nog också
ännu mer
fortsatt.
Ja. Ja.
Och kan man inte säga att inställningen liksom till missionärerna var nog positiv. Att inte tror jag väl att det var något, vet jag om det, hur det blev sen senare heller, men att nog var det ju tacksamma för liksom
ja.
Hjälpen där. Och,
ja, ja vi sa här redan att det blir i sommar 50 år sedan ni åkte ut första gången till Kenya. Och sen har ni följt missionsarbete sen dess och ni har sett hur det utvecklas. Och ni var ju faktiskt, jag har inte talat om det här, men ni var ju tillbaka senare också på 00-talet. I ett par repriser eller något sånt.
Ja, tror jag. Ja 00 och sen 04-05.
Ja.
Två år, ett år i gången.
Ja. Så ni har också sett hur det har förändrats mycket. Och du, Boris, nämnde just det här att hur mycket flera församlingar och att det finns och det här. Ja, det finns ju till och med stift. Och stiften är indelade i församlingar och församlingarna är ännu mindre enheter också. Och täcker nästan hela landet utom då kanske det här nordöstra blir det då delen. Finns det något annat som ni skulle vilja kommentera just om de här förändringarna? Dels kanske missionsarbete och, eller sen samhälle överlag i Lutherska kyrkan och sådär.
Det som har just med det där att göra med församlingen, så det är ju inte bara det att det geografiskt växer eller antalet församlingsbor eller på det viset. Utan det som jag ju förvånar mig över på det var 2000-talet då när vi kom tillbaka dit, så det var det att de var präster och predikanter var otroligt kunniga i den lutherska läran så att säga. De kunde, tror jag, bekännelseskrifterna bättre än jag.
Ah, ja.
inte för att vi testar något, men,
nej.
Men det här...
Och min tippning är att inte du är helt ussel på bekännelseskrifterna.
Ja, kanske det. Men tar man något rent konkret som ju då förändrat. Telefoner fanns ju inte, eller mobiltelefoner fanns ju inte på den tiden, 70-talet. Och inga fyrljusdrivna bilar inte, utan man hade ju det här antingen då framljus eller bakljus och det här. Så att på det viset så blev det ju när man skulle från stora vägen in till Aten och det där ungefär 5 kilometer, så det blev ju sån där rallyköpning. Men att ibland så fick man ju lämna bilen i diket och promenera hem i gyttjan. Och
ja.
Kanske hämta bilen följande dag då när det hade torkat upp lite.
Jag tycker nog att liksom just den här, då som jag nog väl sa lite här i början, att de här sista 2 åren när vi var, då var ju bara Boris och jag då, att vi hade ju inte barnen med. Det var ju vuxna då. Så var jag mera ute i bygderna med pappa på möten och hade Boris predika ju, och jag hade sen något annat sånt här. Och det här just med att samla prästfruar tycker jag var viktigt. Jag hade nog på 70, slutet på 70-talet eller början 80. Också det här luo-prästfruarna som nu var en handfull hos oss några gånger. Och sen blev det nog så att säga riktiga kurser också på församlingshemmet. Och det fortsätter de med nu. Och det ingår, har jag förstått, i undervisningen på pressseminariet också.
Okay.
Så att liksom den där skolningen tycker jag verkar som positiv, bara de kan ta tillvara och för den vidare.
Om ni ser tillbaka på era liv som missionärer, vad tycker ni att var bäst?
Jag säger spontant semestern. Semestern i Mombasa.
Ja.
Alltså det var ju ofta på det viset att jag jobbar ju på söndagarna.
Ja.
Och jag upplevde att det var väldigt svårt att ta en ledig dag, en vardag,
just
när andra jobbar.
Mm.
Så det blev ju ofta så att jag jobbar alla dagar. Men det visade sig att alltid en dag i månaden så då körde jag helt fast. Så då kopplade jag av.
Mm.
Och så gick det en månad igen. Men semestern i Mombasa, det var toppen det.
Yeah.
Då det är 2-3 första dagarna där vid Children's Holiday Resort, så låg jag och läste deckare. Från morgon till kväll. Och då släppte det.
Då släppte den här stressen. Och, ja.
Ja, jag tycker vad som var bäst. Det där liksom att barnen fick vara ute i naturen och det var enkelt på det sättet. Och att vi var ju relativt friska, eller egentligen nog. Det var ju, Boris, du hade ju mera sån här krämpor som du fick av maten ute i buschen. Men nu var vi ju rätt så friska. Och nu, det där att jag liksom tänkte sig tvingades att jobba med Guds ord just för de där texterna. Så jag brukar nog säga att man måste nog tvingas till det. Mm. Det är väl nog den onde som hittar på alla möjliga ursäkter.
Undanflykter.
Ja. Så att det var. Men jag borde ju ha vetat mycket, mycket mera om liksom direkt bibelkunskap. Och man gjorde ju vad man kunde. Mm.
Vad skulle ni vilja säga idag till en person som kanske funderar om hon eller han har en missionskallelse, eller om det här är liksom hans eller hennes uppgift?
Jag tycker ju nog att borde de ta kontakt med någon som och prata igenom det.
Mm.
Och de som har varit då ut kanske och visa att de har ett intresse och ett kall. Och sen be om Guds ledning förstås.
Mm.
Och själv tycker jag nog att det skulle ha varit jättebra om man skulle haft bibelskola eller något sånt. Liksom. Fast inte jag nu då skulle ut i församlings liksom, förkunnelsen direkt. Men man behövde nog det.
Ja.
Och sen språk är ju viktigt.
Mm.
Och tålamod behöver man. men just den där. Att visa att man är liksom intresserad och inte liksom bara hålla det då för sig själv. Så vi, så,
och vänta att någon ska lista ut det.
Ja,
eller uppenbara det för någon uppenbarhets.
Jag sa att tålamod behövs. Om vi nu kan rekommendera flexibilitet, det kan ju vara på både gott och ont. Men jag brukar nog tänka på en präst faktiskt som sa, you have to be flexible, när man liksom funderar hit och dit. Så var det en afrikan som sa det?
Ja, du måste vara flexibel. Ja, det är en bra egenskap det nog för missionärer. Eller överlag om man är en annan kultur som man måste anpassa sig till. Har du något som du vill tillägga, Boris?
Egentligen inte, men jag tror att det är just viktigt det där att man inte går och funderar ensam själv på en sak, utan att man tar kontakt med någon tidigare missionär och diskuterar.
Mm.
Och det här är kanske flera, för att alla har sina åsikter utifrån sin egen synvinkel. Men att talar man med flera så får man en bättre helhetsbild av vad missionsarbete verkligen går ut på.
Yeah.
Det här och det har ju ganska mycket att göra det där med vilket yrke man väljer.
Mm.
Men å andra sidan kan man inte välja yrke utifrån missionsarbetets behov direkt i den åldern. Men det är ju det att man kan med många olika yrken kan man vara ute i missionsarbete. Yeah. Så att, på det viset. Och sen är det ju det att bönens väg är ju den viktiga också, att man där samtalar med Gud och i bön och genom ordet. Det har ju sagts det här att finns det ett behov så finns det en kallelse. Mm. Behovet är kallelsen.
Det som jag ännu tänkt på, så det är ju att jag tänkte nog att oj, om man ska vara lärare när man var där ut. Så jag brukar nog då när man pratar så där med någon att liksom läraryrket är ju åtminstone förr var det ju nog väldigt mångsidigt och så där att det var en bra utbildning.
Mm.
Och det som vi inte alls har nämnt här, så det är ju de där barnen som är på missionsfältet. Två av våra föddes där och de har gått i skola där och det som jag tror att det var en bra tid för dem också att få gå i skolan där.
Ja.
Och vi hade så bra att vi hade ju liksom finländska missionärskamrater som var lärare.
Ja, just det. Så de gick riktigt
så de fick ha finländsk liksom schema och sen måste jag ju läsa då finskan.
Mm.
Finskan skilt och sådär. Och då var det på vår tid också BBS liksom flera stora barnfamiljer då, och de hade då liksom skolkamrater.
Ja. Mm.
Det blev ju som en familj på något sätt.
Mm.
Släkt.
Ja. Ja. Det har våra barn också frågat någon gång då vi har, för att vi har varit missionärer, våra barn är missionärsbarn, så har de frågat att mamma, är vi släkt med dem och dem? Och så är det någon missionärskollega.
Just det.
Ja. Mm. Så har barnen nästan svarat ja på den frågan, tänker jag.
Ja.
Jag tror vi ska sluta här. Och jag tackar er båda två för er medverkan. Det har varit roligt att höra om era erfarenheter. Vi ska fortsätta. Det kommer ett nytt avsnitt i Släffpodden i nästa vecka. Då går vi framåt i tiden och intervjuar nästa missionärspar. Tack och hej då.
Tack.
Mm, tack.
Mm.